Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej innebandy Sverige, välkomna till avsnitt nummer 42 av den här innebandypodden. Den här veckan går hundratusentals elever tillbaka till sina skolor och de flesta är tillbaka på sina arbetsplatser. Och det är också veckan då träningstiderna runt om i landet börjar gälla i sporthallarna. Den här gången så har jag med mig Bruno Lundberg och Mikael Koppen Lindqvist igen. Bruno han ska träna Endre i SSL och Mikael Koppen Lindqvist ska vara tränare för Mundal i Division 1. Vi kommer prata om landskampsveckan i Finland där Finland körde över Sverige två gånger om på här sidan. Vi kommer prata om känslan att få börja med innebandy igen, att få coacha, att få vara nere på träningar, att få vara inne i hetluften. Vi pratar om Kalmarsunds satsning på damsidan. Vi pratar också om Faluns damer. Hur bra är de egentligen? Vi pratar om SCBF 40 år och deras satsning på att spela in poddavsnitt eller radioavsnitt. Balrog är ju bland annat en av ämnena i de här avsnitten. Vi kommer också bjudas på Koppens speciella lista där han hyllar personer i innebandy Sverige. Men nu tänker jag att vi sätter igång det här avsnittet av Fredrikssons innebandypodd, avsnitt 42. Nu kör vi! Ja, välkommen tillbaka efter sommarlovet. Hur är läget, grabbar?
Tackar, tackar. Jo, men det är bra.
Tack.
Det är bra, bra.
Ja, det är bra här också. Jättebra. Jag kan inte klaga.
Nej. Vad, vi som är kompis med dig på Facebook, Bruno, ser ju att du har varit igång. Kan du berätta om din sommar?
Ja, den har varit skön. Installerat mig här på ön och dragit igång träningar med laget och hittat till gymmet här på ön. Hittat till utegymmen, till stränderna, till havet. Så att man har försökt utforska så gott som möjligt. Hittat kaféer där de serverar god dubbel espresso. Kolla restauranger var man kan gå och var det smakar gott. Så att det har varit en del sånt.
Ja, det låter som att du tog ett bra beslut att du flyttar innan sommaren.
Ja, det var nog bra.
Micke Koppen Lindqvist.
Mm. Ja, jag har väl inte jagat gymmen kanske då. Sådär. Brutalt mycket i alla fall. Vad har gjort när jag har slappat faktiskt ganska mycket. Det har väl sett ut som en vanlig sommar för mig kan jag säga. Jag har väl försökt jagat massa spelare. Hållit på med värvningar och grejer. Och sen har jag träffats och gjort en låt som vanligt med polarna i Örebro. Så att, det är väl så det har sett ut.
Mm. Vad heter den låten? Och vad handlar den om?
Ja, den heter Ses i himlen, men jag vet inte riktigt vad den handlar om. För det brukar bli lite stökigt när vi spelar in där och såna här grejer. Så det brukar bli lite konstiga textrader och grejer. Men det handlar väl om en snubbe som... man tar inte alltid alla beslut rätt här i livet. Liksom, och så, och, men han vill få det gott till slut och han vet att det kommer sluta jävligt bra. Liksom, och, så att han försöker god, han, hon, vad det nu kan vara, försöker väl få det till att gå i lås den sista tiden då, kan man väl säga. Så, är väl tanken med texten i alla fall.
Alla den om oss, eller om alla?
Ja, de brukar fråga om det är självskrivet såna här grejer. Det är, ibland så är det väl kanske så. Det, men ja, nej, men vi är ju fem gubbar som gör allting tillsammans då. Vårt mål är att göra en låt på en dag som vi sedan spelar in samma dag och lägger ut på Spotify. Ja, nu tar det ju 3-4 dagar innan den kommer ut där med allt sånt här. Men målsättningen är först börjar vi att det ska ta 8 timmar från blank papper till när vi är mål. Och nu har det blivit några timmar till då. Men vi har blivit äldre och så det går inte lika fort längre när vi gör grejer. Så att, men det är ett roligt, en rolig grej som vi gör varje år. Så att, vill någon lyssna så heter vi Romantikpojken på Spotify. Så in och lyssna och sen såga eller hylla vad ni vill.
Så det är där man hittar. Är det några andra ställen man kan få ta på en? Är det inga vinylskivor eller sådana fysiska
släpp? Nej, vi har stoppat pressarna. Nej, det är inga sådana grejer utan det här är mest lite skoj. Bara så.
Ja, jag har inte sett några datum för livekonserter heller. Det känns konstigt nu när det släpps.
Ja, du kanske har missat det här, men det är en pandemi som pågår nu.
Men... Nej, men det har ju släppts. Det är därför jag frågar vad alla live-datum.
Ja, men det kommer. Förhoppningsvis. Vi får se. Vi har ju sagt att vi aldrig ska live de här låtarna, men vi kanske kan ändra oss någon gång också. Nu har vi gjort några låtar. Det blir väl någon fyller jämnt någon gång som vi kanske kör då. Bättre än så är det ju inte. Så att, vi håller åt där.
Ja, när själv har man varit lite på Orust, Dalsland, en sväng till Grekland. Och ja, 5 månader sedan så åkte man in till centrala Göteborg. Det var samtidigt som Gotia Cup skulle varit på Heden och Partille Cup. Men det var ingenting, men jag tog med mig mina killar in och vi cyklade in och satt och käkade glass och tittade ut över fotbollsplanen här. Och då var det några tappra personer lite längre bort som höll på med lacrosse. Och då sa jag till killarna, nu jublar vi varje gång när någon gör mål här och gapar och skriker. Och det gjorde vi då några gånger. Det slutade med att vi blev inbjudna och testa på lacrosse. Så numera är man, ja, numera är man medlem i, nej man är inte medlem men fick i alla fall en t-shirt här och nu håller jag upp den då i Göteborgs lacrosse och fräck logotyp och sådär. Och,
ja.
Så att, nej men det är lite, jag menar vi ska prata om innebandy och sådär och det är lite intressant när man är en sån här liten sport att man faktiskt då tar alla möjligheter att försöka få in folk i verksamheten och de var på mig ganska hårt att jag skulle få med mig innebandylag in och prova på lacrosse på sommaren och sådär. Men vi får se vad som händer om man kommer satsa på det längre fram. Men det är ganska svår sport och ganska tuff. Jag tittar lite när de höll på att spela och de har ju de här klubborna med hoven och de får ju slå varandra på armarna. Alltså, ja, jag menar, hockey är ju frökenlir jämfört med lacrosse här då. Det var väl någon, var det inte någon förbundskapten i hockey här nu som var duktig på att få in innebandyn på något sätt. Att hockey har blivit lite för snällt och så tog man in den referenser med både isbandy och innebandy. Lite trutsam. Nej, men sen annars, ska inte prata om mig här, men igår och idag så har nästan varit sommarens höjdpunkter. Igår, storgrabben som började 8, han ville brottas med mig igår och det, ja, egentligen ville han nog bara krama sin farsa och samma sak var idag, lillgrabben som började 6, han ville också. Man får kämpa nu, alltså nu är det sista, ni vet ju själva hur det är när man har brottat med sina barn och de är så här små när man har full kontroll, men det är ju en utmaning när det är situationer där man inte har kontroll. Ja, jag vet Bruno, du har väl alltid haft kontroll.
Ja. Men, jag slog huvudet på spiken, det är helt riktigt.
Ja, men jag menar, jag och Micke, vi får ju börja kämpa när våra barn blir 7-8 år redan.
Alltså. Ja.
Eller vad säger du, Micke?
Ja, det har varit några kämpiga år. Man har ja, man har fått hårda kramar.
Ja, nej, men det är härligt. Men nu är det så här att vi har en ny säsong framför oss här. Det är ju så jäkla konstig situation, för jag menar, om vi backar två säsonger då, 19-20, den avbröts för väldigt många, och förra säsongen hann ju knappt börja innan den tog slut, och så levde vi månad efter månad av vad var det förbundet kallade allt, mycket var det plan B och C eller vad?
Ja, det var väl en massa planer, ja. A, B och C eller 1, 2, 3 och ja, men det var väl siffror där, eller bokstäver menar jag.
Ja,
jag minns knappt att det slutade. Vi kom väl till C i alla fall, va? Gjorde vi inte det?
Ja, de hade väl någon plan D också, tror jag. Hade de inte kanske det?
Ja. Men den, jag försöker glömma det. Inget.
Ja, det är ju, jag menar, elitverksamheten yttersta har ju hållit igång då, men går man ner bara på division 1-nivå som din klubb, Mikael, spelar på, så har du inte varit någon verksamhet. Alltså, vad är statusen, tänker du nu på? Jag tänker på alla division 1-klubbar på herrsidan och damsidan, och även damallsvenskan då, givetvis.
Alltså det är jättesvårt att veta var man står just för tillfället, träningsmässigt och allting sånt där. Vi har ju liksom, när vi kom in i hall nu, så har vi 6 veckor på oss innan serien drar igång. Och här i Göteborg är det inte jättelätt att få tider. Så vi har ju bara 2 tider i veckan här nu i Mölndala. Vi hade tur och kom in 7 veckor före. Vi fick bröt 3 veckor för semester och sådär. Men just det här med liksom hur vi ligger till. Man har ju ingen aning om någonting. Liksom. Vi känner ju att vi ligger långt efter. Men vi vet ju samtidigt inte hur de andra lagen ligger till heller. Va? Så att det är en jättesvår situation. Samtidigt väldigt rolig situation. För vi jobbar ju som vi tror på hela tiden nu. Liksom, att det ska räcka en bit. Då. Men som vi har tränat. Du var lite inne på det här. Vi höll till lite i paddelhallarna faktiskt där varannan helg. När det var lite stökigt här. För där smittar du ju inte då, som tur var. Så för att hålla igång den här lagkänslan och lagmoralen och allt det här. Så började vi spela paddel faktiskt. Så vi var väl en tiotal gubbar som spelade paddel på lördagar. Då, liksom, hyrde 2 banor och så. Liksom, och försökte göra det så bra som möjligt där. För att träffas då och hålla igång. Sen har de varit rätt så duktiga i alla fall, mina killar, på att röra sig på fritiden och såna här grejer. Dels mycket paddel har de spelat, men och så löpning och såna här grejer. Men det är ju det här att komma in i hall, hålla klubba och var har vi höjden i planen vi ska stöta i år liksom, och hur man ger till. Så vi kommer bara spela träningsmatch om 2 veckor och jag ser jättemycket fram emot det faktiskt. För att jag har en liten bild av var vi står i alla fall, men den kan vara helt bananas också. Så att det är spännande för första gången på länge, tycker jag, liksom hur vi ligger till och hur alla andra lag ligger till, hur det har gått där ute. Liksom, jag vet ju hur mycket problem vi har haft med att tjata på folk liksom, nästan för att kom igen, vi kör ett år till och såna här grejer. Och värva spelare har ju varit jättesvårt för oss nu. Liksom. Vi har ju inte ens kunnat träna och det är inte så lätt att ha någon provträning om gubbarna vill komma och känna vad vi är för några och sånt här. Så att, det är väl ett sånt här år det kommer bli igen. Liksom. Mycket ovisshet, men förhoppningsvis kan vi i alla fall köra på serien. Och ovissheten får bli det här spelet som vi älskar och hur vi ska bygga upp det. Alltigen. Det är väl våran status i alla fall.
Jag tänker det här att man kanske inte ens tror på att det kommer bli som vanligt. Att man på något sätt lite får skydda sig själv, inte tänker att det kommer bli någon säsong eller hur tänker du, Micke? Jag tänker just det på att det var ju 10 gånger som vi hoppades under förra säsongen att nu kommer det sätta igång nästa vecka eller, och så händer det aldrig.
Nej, jag tror ju att det blir säsong. Jag är helt inne på att det ska bli säsong just nu. Sen får vi se vad som händer. Vi går säkert på någon mina någonstans på någonting, men vi tränar för fullt för att det ska vara säsong och vi tror att det blir säsong också. Så att Så länge det rullar på här nu så får vi se. Vaccinet måste kicka in någon gång här. Liksom. Vi har kommit långt med det i Sverige här. Liksom. Så att, men ja, nej, men, ja ovisshet. Ja. Men ja, jag tror i alla fall det kommer bli någonting. Så att vi jobbar på det här.
Bara förtydliga. Vad är din roll i Mölndals innebandyförening?
Nu är jag herransvarig och ska ner på planen igen efter många års frånvaro och ner i båset när jag varit sportchef då istället. Så att nu ska jag gå ner och ställa mig i båset igen och det ska bli fantastiskt roligt. Och kanske en fördel för domarna att jag står där och skriker istället för att sitta på läktaren och skriker. Det brukar vara jobbigt för dem. Så att,
vad tänker du att de hör tydligare vad du säger när du är nära plan eller vad?
Nej, men de kanske kan be mig hålla käften istället när jag står i båset. Det är lite lättare när man sitter på läktaren och skriker. Nej, skämt åsido. Det ska bli riktigt roligt faktiskt.
Ja, Bruno. Vad tänker du?
Nej, men jag tror... Alltså, nu är det ju... Säsong blir det ju för SSL. Det är väl inga konstigheter. De körde ju på förra året när... Alla inte gjorde det, så att det är den stora frågan är väl hur mycket publik man får ta in i arenorna liksom, och var det landar i. Förhoppningsvis så blir det ju bra där också, att folk får komma in och titta på innebandy, och det har ju saknats här på ön kan man ju säga. De sista tiden med det publikstödet som ändå har. Så det ser man fram emot här på ön i alla fall.
Jag såg att du tog ditt lag till Stockholmsområdet. Stämmer det eller?
Ja, vi åkte till Södertälje här i förra helgen och spelade två träningsmatcher. Och hade i och för sig den viktigaste sessionen på söndagen. Då. Så vi spelade match fredag och lördag. Och sen så var match tre på söndagen då, som var det viktigaste.
Tänkte du på att resultaten var lite olika eller?
Nej, alltså resultaten är för mig liksom den här helgen var helt, helt oviktig. Och det handlade mest om att... Få spela lite innebandy. Vi hade ju flera stycken som anslöt laget för första gången till den här helgen. Jag hade några gotländska tjejer som är på rookie-kontrakt som fick spela. Så att det var ju mest för att spela lite innebandy och ja, och kolla läget lite grann. Tjejerna får ha lite kul. Det kanske inte var så där jätteroligt för vi var väl inte så där jättebra och gjorde väl mycket misstag. Men det är som det är. Liksom. Vi har inte spelat ihop, så det är misstiming och ja, slarv, positionering, sortering. Många saker. Liksom. Men som sagt, det var inte viktigt den helgen. Min stora punkt var på söndag när jag tog med tjejerna till... Mina gamla hoods där vi i Balrog tränade hårt. Så de fick ett fint två timmars pass i backarna där.
Ja, jag såg där att det var en klassisk backe där som du har drillat många av dina lag, eller?
Ja, jag har nog tagit alla mina lag som jag har coachat har fått ett pass där i de backarna. Sand och grus och Flottsbro. Så det är en tradition som jag försöker hålla i liv. Och det passade bra att få till den här helgen med ändertjejerna också. Så.
Hur ska vi se på dam-SSL-säsongen här? Det är ju lite speciella förutsättningar. Det är ju aldrig hänt att... En serie har varit låst. Det är ju nästan lite NHL-stuk över det hela här. Att det är samma lag som var med förra året som är med i år. Och nu har vi inga lag som har försvunnit och lagts ner. Och tillkommit så här. Så hur tänker du på säsongen? Både högt och lågt. Alltså, vad ska vi tro?
Nej, alltså jag har egentligen inte reflekterat på just den biten. Utan det är väl mer liksom, ja, det är flera lag som har gjort väldigt bra rekryteringar och värvningar, och det finns lag som, ja, har gjort det mindre bra kan man säga, och tappat mycket. Så det känns ju som en intressant säsong med alla, det är ändå rätt många spelare som har rört på sig, och det är väldigt, jag tror att det borde vara ganska sällsynt att också så stora namn har rört på sig. Så att det känns som att det kan bli en väldigt spännande säsong.
Hur bra är Faluns damer då?
Ja, det återstår väl att se. De har ju värvat bra. Men sen så ska man ju också få ihop det, och det ska funka i den gruppen och med det spelet. Där får Danne jobba lite grann. Men det kan ju bli jättebra.
Hur bra är Endre? Man var ju ett steg ifrån finalerna förra året, eller senaste säsongen. Hur bra blir man denna säsongen?
Ja, förhoppningsvis så blir vi väldigt bra i år också. Vi har tappat lite grann, och duktiga spelare. Jag tycker ändå vi har värvat ganska bra också. Sen så handlar det lite, som alltid, liksom, oavsett vad det är man värvar för spelare, så handlar det om att få ihop gruppen och kunna prestera liksom mer än vad varje individ gör. Liksom. Utan man får ut någonting av laget. Men jag tycker att vi har bra förutsättningar att kunna göra det bra i år också.
Micke, har du några tankar kring damens SSL?
Nej, jag instämmer med Bruno där ganska mycket. Och så. Det är kul, kan jag tycka. Alltså den... Damerna gör det ju lite mer spännande än vad herrarna gör det, tycker jag, med tanke på att det finns fler kandidater som kan vinna ett SM-guld enligt mig i damerna än vad det är i herrarna. Vilket tycker jag gör att intresset blir mycket större hos massmedia. Borde bli i alla fall. Det är lite som det var förr på herrarna när det var 5-6 lag som kunde vinna. Lite mer öppet då. I herrarna kan man nästan skriva runt jul vilka två lag som ska spela. Eller nästan för SM-finalen, va? Och det tycker jag, det är lite tråkigt. Så att det är kul. Jag tycker det är kul. Damerna har kommit en bra bit där, och det jobbas väldigt bra ut i landet på många ställen, vilket är fantastiskt roligt.
Ja, det känns ju som att det är flera klubbar som vill att den här innebandykartan SSL på damsidan ska skrivas om, ritas om heter det väl. Hur ser vi på den här storsatsningen som Kalmarsund gör?
Nej, men jag tycker ändå att det är bra att klubbar satsar. Och det är ju det är bra för sporten att det satsas. Och är man tillräckligt bra så gör man det ju bra. Nu har ju de värvat hårt liksom för att ja, och betala säkert ganska bra för att säkerställa ett avancemang liksom. Och så får man väl se liksom hur det går och om man grejer vad man gör efter det. Men det är väl det, jag gillar ändå att man spänner vågen. Det är väl så det alltid har funkat med många lag liksom. Vi på vår tid så vi spände också bågen, men vi spände väl bågen på ett litet annat sätt liksom. Vi gick mer ut på att vi vill vara det hårdast arbetade laget, eller det laget som arbetar hårdast på planen. Nu går ju de ut och säger att de ska vara de som betalar bäst till spelarna liksom. Ja, det är lite olika sätt att spänna bågen såklart. Men det, vilket sätt man än väljer att göra så är det ändå bra att det finns föreningar som spänner bågen. Det tycker jag i alla fall.
Tänker du Mikael? När du
jag håller med. Jag tycker det är bra och kul att hon gör det. Liksom att, jag menar, vill man spänna en båge så tycker jag det är skitkul lite grann hur man än gör det. Om man håller sig inom ramar och allt sånt där. För fair play och allt sånt där. Men jag tycker det är skön förening som har spänt bågen för sina herrar några år. Och nu gör det för damen också. Jag tycker det är intressant och roligt. Ska vi se, kul att se vart det slutar.
Hur påverkar det dameliten här nu när de då i detta fallet då värvar två riktigt tunga pjäser till sitt lag bland annat? Kan det bli fler spelare som går ner i seriesystemet för att klubbar satsar? Jag menar, vi minns, vi är tillräckligt gamla, vi kommer ihåg när Malmö Hockey värvade spelare från helt plötsligt Pekka Lindmark och alla de här och gjorde Malmö till ett topplag från att aldrig ha funnits på den här nivån. Alltså vad kan hända med daminnebandyn kring detta, tänker ni?
Nej, men alltså jag tror att Malmö var väl ändå någonstans, det blev ju en bra satsning. Det finns ju en annan satsning som inte var lika bra, den är Team Boro. Som också köpte in massa spelare och duktiga spelare, men som det blev typ pannkaka av, om jag minns rätt. Så att,
det är bra.
Ja, det är ju en risk i det också. Liksom, och sen då ska man... Det kommer alltid finnas spelare som vill spela för pengar, såklart. Så är det ju liksom. Och ibland, ja, är lockropen pengar, ja, då klart man kan få duktiga spelare. Och sen är det bara frågan hur man ska följa upp det. Om man lyckas med att säkerställa avancemanget. Liksom. För då krävs det också vissa löner för mediokra spelare. För du kommer inte ha ett lag med bara superstjärnor. Liksom. Så att det är ju... Men jag räknar med att de har någon sorts plan. Liksom. Såklart. Men ja. det är spännande.
Exakt. Men vi minns ju också Linköpings herrar som under våren när de ville gå upp i SSL, när de värvar in både Anders Hellgård och Niklas Ide för att,
just det,
som du är inne på, säkerställa att nå den här högsta serien då. Så att, och det är ju, det är inte alltid det räcker att vara det bästa laget för att gå upp i ett seriesystem, eller hur?
Nej,
så är det ju.
Tänker ju på den nivån ni befinner er mycket. Division 1, det är ju en väldigt tuff serie att befinna sig i. Det är ganska bra omsättning på lag och ganska tufft att hålla tre lag bakom sig, och sen är det ganska tufft att ta steget upp till allsvenskan, eller ganska, det är ju fruktansvärt tufft, eller hur?
Ja, alltså det är ju en stor skillnad på att gå upp till allsvenskan, dels för föreningen föreningsmässigt och ekonomi och framförallt spelet då. Det är ju, ska man gå upp så ska man ju vara bra förberedd och ha lite muskler och kanske kunna spänna en halv båge i alla fall för att kunna klara sig kvar. Det är jättetufft helt enkelt. Ja, men det är väl samma sak att gå upp i SSL från allsvenskan. Liksom. Det är inte många som klarar sig kvar det där första året heller. Mm. Så vilken division du än går upp i, om det är från ettan till allsvenskan eller allsvenskan till SSL, så är det är en stor båge till du ska kunna spänna liksom, runt omkring. Och det är väl kul om man har lite arsenal i den där, man ska spänna bakom sig, så gör det ju underlättare. Då kanske man klarar de här första 100 åren då. Mm. Så att,
men det är en ganska tuff situation att om vi pratar herrar division 1 kontra allsvenskan. Alltså om man tar en klubb som exempelvis eran då, som i utkanten av Göteborg eller till Göteborg. Alltså det blir ingen, sponsorerna kanske inte vallfärdar för att man går upp en serie, och publikunderlaget är ju ungefär något liknande. Det kan till och med bli sämre eftersom man tappar derbymatcher och sånt. Och det här kan ju lika väl handla om i Stockholm eller andra större innebandområden att det är bekymmersamt. Vad tänker du, Bruno?
Ja, men så kan det ju vara. Men det är alltså, det kommer förmodligen inte vara så stor skillnad med publiken, och som gör någon större skillnad för ekonomin, kanske. Utan det handlar mer om att man är förberedd som organisation. Man har jobbat in sponsorer som är villiga att följa med, som förstår kanske de ökade kostnaderna, att man har någon sorts stegrande sponsring också om man går upp en nivå liksom. Sen generellt liksom, om man har, jag har ingen aning, men om man har 100 på läktaren i division 1, ja, så ska man ha 200 på läktaren i division 2 liksom. Det är inte, ja, det är 100% i ökning liksom, men det genererar inte så stora pengar som gör någon som helst skillnad liksom. Det är skillnad om det plötsligt skulle gå upp i 600-700 pers liksom. Ja, då kanske det gör lite skillnad. Men det är inte så verkligheten funkar riktigt. Om man inte gör ett hästjobb för att dra in publik med underhållning, eller man gör någonting extra kring matcherna. Nej. Som vi kanske generellt är jävligt dåliga på.
Ja, men för jag tänker att sponsorerna är ju egentligen alltid lokala sponsorer. Vi säger att områdets pizzeria är med och sponsrar, för de spelar ju kanske inte så stor roll om man spelar i allsvenskan eller division 1. Det kanske till och med, som sagt, är en nackdel då, att det inte blir någon derbymatcher i hallen på samma sätt då, som gör att det kan bli publik. Men det är en tuff tröskel att befinna sig på oavsett. Sen kan det givetvis vara så att är man inte redo för de stegen då, om man då tar steget upp i SSL, så kanske inte heller blir det här utfallet. För inom innebandy finns ju aldrig de här nivåerna. Det finns inga tv-pengar, det finns inga gratis pengar in egentligen. Och jag menar, vad får en SSL-klubb idag? Det är ju egentligen det är parkeringspengar man får till spelartruppen för att spela SSL. Alltså det är ju inga, tänk om man hade fått 10 miljoner på kontot om man tog steget upp till SSL. Det finns ju inte den nivån, eller på allsvensk nivå. Nej. Ja, landslagssäsongen är också igång, både på dam- och herrsidan. Men jag tänker att vi ska prata herrlandslaget. Sverige har varit i Finland och spelat 2 landskamper. Och man har fått storstryk i båda. På det sättet har man faktiskt aldrig uppträtt tidigare. Alltså man har aldrig åkt på de här superdängen 2 gånger i rad på ett sånt här dubbelmöte. Vad tänker vi om landslagets starten på den här VM-säsongen?
Ja, det såg ju bedrövligt ut, om jag får uttrycka mig så. Det är svårt, alltså vi ska göra en rättvis bedömning på landslaget vi har just nu, och det vill bara inse, vi är inte längre nummer 1. Jag tycker det syns klart och tydligt i spel och allting just nu när vi möter Finland i alla fall. Men som jag sa, en rättvis bedömning. Det första landskampen av våra nya förbundskapten i Öde, ett nytt spelsystem som ska in. Det saknas en hel del spelare som jag tror i alla fall kommer vara med om 4 månader. Det som är tråkigt är ju sättet vi förlorar på, tycker jag, att vi är så långt efter i teknik, i snabbhet, spelsystem, whatever. Vi vinner ju inte en match i de här landskamperna. Vi vinner inte en målvaktsmatch, vi vinner inte forward mot dig. Alltså jag tyckte lite synd om de svenska killarna faktiskt. För de fick sig en riktig en riktig omgång där. Och det är som sagt 4 månader kvar. Liksom. Det är svårt att trolla på den tiden. Jag har aldrig sett ett svenskt herrlandslag blivit så utspelad. Men jag tror de fick mycket svar, men det kanske var inte positiva svar då. Men vi måste kanske byta lite spelstil om vi får stötta på finnarna i VM där, för vi kan inte gå upp och plocka där uppe i planen liksom och så. De är mycket snabbare än oss, men samtidigt så vill de inte spela så mycket boll i våran zon och så grejer. De vill komma till snabba och avsluta allting, men det finns mycket att jobba på där. Jättemycket. Men framförallt så tror jag att det var många som spelade bort sin chans att få spela VM i alla fall. Nästan så de här gränsspelarna tjänade på att vara hemma från de här landskamperna lite grann. Men som sagt, 4 månader kvar. Truppen måste tas ut snart, liksom vilka de ska bygga på så här. Och det är en svårare uppgift än vi trodde. Här ser vi hur förberedelserna har spelat en stor betydelse under den här pandemin. Som vi vet så har ju finnarna haft väldigt mycket mer samling och sådana här grejer. Och jag tyckte det syntes ganska klart och tydligt. Min farvåg är ju hur ser Schweiz och Tjeckien ut också. Ska det vara så att vi till och med kanske missar en final? Ja, det finns mycket att jobba på här. Men jag tror redan att de har börjat snickra på det där. Det gjorde de nog redan nere i helgen där. Liksom, för de insåg väl själva att det här ligger väl lite efter just tillfället. Eller en bra bit efter. Så att, ja, det är min synpunkt på det hela där.
Ja, jag... Alltså jag tycker att, eller rättare sagt, man är lite luttrad, så att man har varit med om det här så många gånger och jag är väl då, verkar som kanske någon, en som inte drar allt för stora växlar över de här två landskamperna. Ja, de förlorade och de har inte förlorat så stort i 2 matcher i rad och allt sånt där liksom, men det, alltså de har påbörjat en process och sånt tar tid. Ja, om de blir klara till om 4 månader, det får ju tiden utvisa. Men jag tror inte vi ska dra allt för stora växlar över de här 2 matcherna. En sak som jag tycker det är... Ja, vi saknade lite spelare. Finnarna saknade väl lite spelare, men en sak som slog mig, det är ju att finnarna, de offrar sig ju liksom för att vinna bollar. De offrar sig att täcka skott. De vill få skotten på sig. Så att det är ju väldigt mycket skott som går i täck. Medan vi i Sverige, vi står ju bara och tittar på när de skjuter. Liksom, en stor sak, det är att våra bästa spelare är bäst. Egentligen allt de gör liksom. Ja, man kan inte bara vara med för att man är bäst på att driva upp bollen liksom. Man får ju visa att man täcker skott också liksom. Kan jag tycka. Och om inte de bästa spelarna vill göra det, så kommer det bli jävligt svårt att få alla andra att göra det. Och sådana där detaljer tycker jag är viktiga. Sen att spelet inte funkar i de första matcherna på 18 månader. Med ett nytt spelsystem, alla ska lära känna varandra, förbundskaptenerna ska liksom känna varandra och hitta roller och allt sånt där. Det spelar ingen roll i det här läget, men jag tycker att man borde kunna förvänta sig mer av individen som spelar i alla fall, och det kan kanske göra mig lite orolig när man inte vill göra detaljerna på ett tillräckligt bra sätt. Som jag tycker finnarna gör.
Vi ska ju inte glömma av att Finland befinner sig i lite annorlunda väg mot VM. Alltså deras process är ju... De har varit inne i den här processen väldigt länge. De har Petri Nyky som har varit runt landslaget i nästan 20 år fram och tillbaka. Och det är ungefär de här spelarna som har varit med ett tag i landslaget, så det är inte så mycket nya ansikten i den finska truppen. Men när man, jag håller med Bruno här att, att man kanske inte ska dra alla slutsatser efter en sån här lära känna weekend i Finland. Men jag tyckte ändå det var vissa situationer. Jag gjorde någon videovlogg där jag egentligen kommenterade en ganska ytlig sak. Men för mig som är en sån här innebandy älskar så reagerar jag. Och det var den här situationen under matcherna när den svenska bänken, alltså de står upp under en hel match. Alltså att man inte sitter ner på sin avbytarbänk och tar igen sig och fokuserar på nästa byte, utan man står som att man är på en plojturnering på något sätt och väntar på att hoppa in, eller är det här ivriga att man fokuserar egentligen inte på sin uppgift, känner jag, när man står upp under 60 minuters matchspel mer eller mindre. Jag vet inte hur ni tänker kring en sån sak exempelvis.
Det är liksom, ja, jag har ingen aning varför man står. Är det för att man ska ge sken att man är liksom mer inne i matchen och man vill liksom, man är på gång och man vill hoppa in? Men ja, jag vet inte. Vad är felet med att sitta ner och ta igen sig och kanske prata med backkollegan eller något sånt där? Att okej, nästa byte kanske vi ska täcka skottet som kommer. Eller någonting, kanske.
Vill man för mycket, alltså jag menar, det är ju inget konstigt att sekvenser i en match, att hela laget står upp i slutet av en match eller på något sätt så. Men när det blir under en sån lång period som det var, och framförallt då när motståndarna då i Kolunga, Finland, de bara maler på och nutter ner Sverige, medan svenska spelarna var ju ganska stressade, var de nog, vill jag säga, de här två matcherna. De ville ju givetvis visa vad de kan, men det kändes väldigt förvirrande på något sätt. Men samtidigt, början av augusti, det kanske är naturligt att det är förvirrat. Jag tänkte, Micke, vilka spelare tycker du inte gjorde bort sig, men kanske försämrade sina möjligheter då?
Ja, nej, det vet jag inte om jag ska dra här, men jag tycker ju liksom att lite som Bruno säger, ett svenskt landslag som släpper in frislagsmål när alltså vi täcker ju inte ens frislaget en mot en liksom. Sådana mål har man ju aldrig sett ett svenskt landslag släppa in förut liksom. Det är billiga mål vi släpper in. Det är inte så att finnarna rullar bort oss, utan det är ju mer våra misstag och sådana här grejer. Men jag skulle vända på frågan liksom istället, liksom vilka som gjorde sig, nämn för mig vilka som förstärkte sina aktier istället liksom, lite grann av de som var med där. Jag tycker Linus Nogen gjorde ett bra jobb i och för sig, det tycker jag. Men det såg ju som alla var trötta, det var försäsong och inte hade greppat samma taktik ungefär allihopa där liksom. Utan att såga något som jag inte tycker ska vara med, för det är ju inte min sak att sitta här och säga, tycker jag. Men jag tycker vi såg för tunga ut på forwardsidan då. Det var alldeles för lite speed. Jag tror vi måste ha mer killar med speed under fötterna. Men det är som du säger, finska ledarna är ju smarta. Man såg ju vilka kanter de ville bygga upp spelet på när olika personer var inne där, va? Liksom. Det var ju inte svårt att komma loss på Sveriges vänstersida när några rightare var inne, om man säger så då. Jag tror att det är många som kommer ryka där på forwardsidan liksom. Och sen måste ju Enström spela forward i landslaget. Vi kan inte plocka ner hand på backen där, det tycker jag inte liksom. Enström, Galante måste in, vi måste ha Kim med också liksom. Du har tre där som baskar rätt in i laget, och de tre gör en ganska så väsentlig skillnad, tror jag liksom. Då har du snabbheten och du har rutiner med Kim där också, va? Så att det finns ju spelare att plocka här hemma liksom. Nu har inte Nilsberg med heller liksom, så att tyngd i försvaret och så att jag vet inte om de är skadade eller vad det är, jag har ingen aning, men det är lite det jag menade. Var det många som förstärkte sina positioner som inte var med just nu? Sen tycker jag att de klassar oss i målvaktskampen i alla matcher här. Och Jag tror att deras första keeper egentligen inte var med, va? Eller hur var det här? Liksom, han, vad heter han? Jag har glömt namnet här.
Ja, precis. Han väntar ju på att någon klubb ska signa honom. Han vill ju inte spela gratis vad jag förstår nästa år. Så att han sitter lite och väntar på att någon klubb ska ge han ett okej kontraktsförslag. Inte det att han är ute efter några miljoner, utan han vill väl ha ett kontrakt för den världsmålvakten han är då. Så att han kan mycket väl dyka upp i VM, men ja, han behöver nog hitta en klubb ganska snart, tänker jag.
Ja, där har de ju ganska bra förspänt då, måste jag ju påstå. Som är fruktansvärt bra där, och vi måste ju ha en som kan gå in och spika lite verkligen de här matcherna. Liksom. Det visst, de har varit med längre, men inte så att någon har vaktat en VM-match i vilket fall och så. Så att,
ja, men jag tycker det är spännande. Jag vet inte riktigt hur man ska tänka. Alltså, om man snackar fotbollslandslaget så känns det nästan som de här vinterturneringarna lite. Alltså, när Sverige inte har med Emil Forsberg och de här 6-8 bästa, så blir det så här. Alltså, jag menar, när Sverige i fotbollen inte har med de bästa, då vinner man med 1-0 mot något sånt här land som man knappt vet vad det är för något, va? Men medan när alla är med så finns en annan tyngd. Och det är väl så också att vi har kommit till det stadiet nu att är inte de bästa spelarna med i landslaget, då åker vi på pisk så det sjunger om det mot Finland.
Så är det. Det är bara hoppas att vi får igång de här till december liksom, och hittar allting här. Och, ja, det är en utmaning. Man kanske inte ska dra det för hårt på som Bruno säger där. Liksom. Och den jämförelsen med fotbollen som du sa, Magnus, den är ju också ganska bra också. Men man är i alla fall lite orolig. Liksom, men kanske bra samtidigt. Det är kul att se rollerna här. Liksom. Vem är det som ska sköta snacket av? Niklas Brolle här nu liksom. Är vi inte fortfarande den här ledande nationen? Liksom då? Men då kanske det är Niklas som ska sköta mer snack, som är van att slå i underläge. Liksom. Brolle har ju haft sina lag som bara har dansat hem liksom, och varit favorit och är vana och har ett annat snack om det. Medan Niklas har ju varit den här pådrivaren, den tog Växjö till final och sådana här grejer, va, som är fantastiskt bra där. Liksom, och så. Jag tycker det är kul att se hur de ska ta rollen och allting sånt där. Jag tycker det är kul att följa det här. Liksom. Jag följer det med spänning. Liksom. Och
sen senaste SM-finalen så drog ju Thomas Brottman ner brallorna på Storvretas dito, så att jag menar Brolle vet ju vad som gäller när det är de här viktiga matcherna, så jag är inte orolig över ledarteamet och hela den här biten. Jag tänker ju så här att varje VM som går så är vi ett steg närmare till den dagen när Sverige kommer missa en VM-final. Och det är väl klart att det kommer vara skandal och värdelöst. Men den dagen kommer ju närmare och närmare. Blir det i år eller blir det i VM som är redan nästa år? Ja, det kan mycket väl vara så att någon av de här turneringarna, att även att Sverige är bra så kan man missa, för att både Tjeckien och Schweiz är skickliga och duktiga och har skickliga coacher och erfarna spelare och hela den här biten. Så att vi lever i en situation där toppen blir lite bredare. Jag menar, vi ser på herrjuniorsidan så har ju Sverige missat flera gånger att vinna. Man har väl till och med missat en VM-final på herrjuniorsidan, om jag inte nu säger fel. Så att jag vet inte, vad tänker ni kring det jag pratat om?
Jag tänkte komma tillbaka till det här. Liksom det är, nummer ett, så jag sitter ju rätt lugn i båten i alla fall. Jag förstår processen, men än en gång, nytt sätt att spela och allt sånt där. Men jag Jag anser ändå att oavsett vilket spelsystem man väljer att använda så handlar det om hur individerna gör i det spelsystemet. Så det kommer ändå ner till individen och gör inte spelarna sina bra val och liksom de slår de bra passningarna, de gör de små detaljerna bra med att täcka skott och spela till rätt spelare. Det spelar ingen roll vilket spelsystem det har. Oavsett om det är nytt och oavsett om det liksom ska vara genialiskt. Om inte individen gör de små detaljerna tillräckligt bra så spelar det ingen roll. Så att jag är mer orolig på liksom hur spelarna gör sitt jobb än det stora spelsystemet som de håller på att jobba med. För det, någonstans så kommer det att spela någon roll om inte spelarna gör det tillräckligt bra individuellt. Men ändå så sitter jag lugnt i båten.
Ja, det är klart. Det är din polare som är kapten, va?
Ja. Jo, det är klart. Men jag har ju varit med hyfsat länge i alla fall. Och jag vet ju hur det funkar. Liksom. Och det är oftast... Oftast är det ju vi som sitter utanför som tycker och tänker och skriker att det här är inget bra och det här funkar inte, det här ser för jävligt ut. Medan man på insidan någonstans är ganska lugn i förhoppningsvis i sin process. Man vet var man är, man vet vart man ska och sen så har man sin plan på hur man tar sig dit. Det är ju inte, den ser ju inte vi på utsidan. Jag är rätt lugn ändå.
Jåken, eller jag vet inte hur man ska kalla det, men hur ska vi resonera kring Rudd? Om han har zonat sitt brott här, ska han vara tillgänglig eller ska butiken vara stängd den här säsongen?
Ja, ledarna får ju bestämma det liksom. Jag tycker det handlar om prestationer. Alltså, hur bra gör man det? Nu, var skulle han spela någonstans? I Ad Astra, eller? Skulle han dit ner? Och det, ja det, för mig handlar det liksom att man ska prestera. Liksom. Och om man tycker att det är tillräckligt bra, även om man är där nere, så kör. Då vet ju de vad de plockar in förmodligen och ska passa i det de vill göra.
Ja, det är svårt, men det är ju klart en ledarfråga. Spelstilen, den behöver vi ha. Så att, ja. Det är samma med Hampus, de plockade bort det också, för han skulle gå ner till Allsvenskan nu. Vi kanske behöver den spelstilen också, va? Men ja. Nej, det är jättesvårt det här och det är intressant. Det är nästan som man längtar till VM direkt. Kör nu liksom. För att, när Bruno säger att det är långt
bort. Det hade inte varit bra för då är processen inte färdigarbetad. Då hade vi legat visigt till.
Nej, men det är spännande. Det blir spännande. Det blir mer spännande så här tycker jag. När vi ser liksom. Nej, just nu är vi inte där. Men vi har material att komma dit.
Hur tänker vi kring Mika Konen? Han har ju under radarn då kommit in i finska laget som ledare. Det var ju i stort sett inte spelbart såklart på att han inte skulle dyka upp där. Det måste ändå vara bra för Finland att ha en coach i Storvreta i sin trupp.
Ja, det är väl bra i vilket lag han än är att kunna få in den erfarenheten och synsätt och allt sånt där inte gäller. Så att det är positivt för finnarna.
Ja, det är jätteförstärkning där liksom och... Jag var nästan lite chockad i Kivelet och dök upp i rutan där. Han fyllde 40 bass snart också och sprang fortfarande och plockade bort några forwards från Sverige. Va? Liksom man ska inte glömma, de har ju otroligt mycket rutin både på plan och bredvid plan där också. Så att, men det är väl dagsform som gäller sen. Men det är klart att Mika jätteförstärkning för Finland och med hans innebandyhjärna i båset där.
Svenska innebandyförbundet fyller 40 år i november och det uppmärksammar man genom att göra lite radioprogram eller poddprogram kan man väl kalla det. De ska göra 10 stycken och Bruno, du är med på ett litet hörn där.
Ja, de lyckades gräva upp mitt namn och fråga om jag ville vara med lite grann. Och, ja, det var väldigt, väldigt roligt att bli intervjuad. Och sen har jag fått förmånen att förhandslyssna på avsnittet också. Både vårt avsnitt som heter Balrog Oilers, demonerna från Botkyrka. Vilket då kommer vara avsnitt 2 i den här poddserien. Jag tror de kommer släppas med 2 veckors mellanrum. Och första avsnittet släpps väl den 18 nu då, 18 augusti. Och det är ju ett avsnitt om Niklas Tide som är också väldigt, väldigt bra och intressant. Men vårt avsnitt det var fantastiskt.
Vad för nytt kom fram där? Eller vilka områden var de inne och pratade om?
Nej, men det handlar väl lite grann om vår resa. Den resan vi gjorde och till första SM-guldet då. Och själva upplägget är ju också väldigt intressant. Det var ju som att, nu vet inte jag om folk har gjort det förut, men jag lyssnade på radioteater förut och jag lyssnade på Sagan om ringen på radioteater. Och det blev lite grann den känslan. Liksom. Du har en som berättar en story liksom, och så kommer in, i det här fallet då, intervjuer då, med mig och Kalte och Kim Fors och Minne är med också och lite Doggelito är med på ett hörn och, alltså det blev riktigt riktigt bra och berättaren är ju Marie Rickardsson då, känd skådis, så nej, det var fantastiskt, skitbra. Skitbra producerat och väldigt, väldigt snyggt. Så det var roligt. Jag blev ju tårögd när jag lyssnade på vårt avsnitt.
Ja. Ja, men då har du sålt in detta greppet, kan man säga då. Micke, varför tror du att man har valt att göra ett avsnitt om Balrog?
Det är väl väldigt smart, måste jag säga. Balder var väl det laget som när det väl började, ska man säga, gå igång den här innebanden, liksom när vi massmedia började ta oss på allvar, tidningar började skriva mer om oss och allting, så gick ju Balder i täten där. De var ju roliga. Det hände ju någonting. Det var ju inte bara liksom innebandy. Det var ju massa andra. Det var ju nästan, många hade ju redan en livsstil då, liksom med innebandy av oss som var med dem på. Men den var ju lite annorlunda än när några grabbar långhåriga kom med Adidas dojer helt plötsligt där liksom, och var skitbra på innebandy också. Och målgester med mera som vi inte hade sett förut. Och, ja, men det var ju show.
Vänta. Vilka kom in med Adidas dojer? Det kan inte ha varit vi i alla fall.
Nike, förlåt.
Herregud, vilka fan snackar han om nu? Vi gled ju in med de fetaste Jordans. Hallå, kom igen. Någon jävla ordning får det vara.
Jag kanske har ett annat kontrakt nu som jag behöver snacka om. Förlåt. Nej, men det hände ju grejer liksom. Var man på kupperna så både syntes de och en del av dem hördes ju också mer än andra. Och det är klart att det är de som ska vara med liksom. Det var ju där det tog skjuts, som jag sa där. Före det så var det Lockerud, det var Kolabyn och det var lite andra små lag från olika städer, men det var ju inte samma hype runt omkring dem. De var ju rätt tysta liksom, och så liksom, och gick in och gjorde sitt på planen. Men här var det mer ett paket, en liten inramning. Det var ju liksom, det var show. De gjorde det skitbra. Så att det, fantastiskt, det ska bli jättespännande att få höra de här avsnitten då. Se om det var så man upplevde det själv också, som du kommer berätta där sen. Men jag antar det. Och det blir jätteroligt. Bra att de gör såna
grejer. Det är ju, alltså vi hade ju vår stil och attityd från Botkyrka och allt sånt där. Men det som kanske var jobbigt för många, det var att vi backade upp det på banan också. Och det är ju lite grann liksom, ja, ingen gillar en show-off, liksom ingen gillar någon som skryter. Ja, om inte det man gör är så jävla häftigt, då får man liksom bli tvungen att gilla det liksom. Och nu var väl inte vi sådana, vi hördes och vi syntes. Och så jobbade vi på att backa upp det på banan också, vilket vi till slut också gjorde jävligt bra. Så det är ju otroligt hedrande att vi får ett avsnitt, och det blir lite grann både uppskattning för den resan vi gjorde, både för oss själva och för svensk innebandy, och ett erkännande för den resan som vi gjorde och satte svensk innebandy på kartan lite grann på riktigt, i och med att vi var ett Stockholmslag och media började haka på liksom. Och det är också för att vi var ett Stockholmslag liksom. Det är tyvärr mycket, mycket så det funkar. Så att det är otroligt hedrande att få ett avsnitt på det här 40-årsjubileet.
Ett bevis på hur viktigt den här typen av verksamhet är att skapa, att göra, att bygga legender, att bygga, fortsätta bygga varumärken, att lyfta saker som är häftigt från våran innebandyhistoria. Det tycker jag är jätteviktigt. Jag hoppas att det här kan inspirera att förbundet gör mer saker. Alltså, jag vill gärna se en Netflix-serie. Jag vill se tv-program alltså, om innebandy, om de här resorna. Jag hoppas att det finns tankar på att göra ännu mer saker, för att vi behöver bygga de här legenderna ännu starkare, och ju fler som gör det desto bättre, tänker jag.
Ja, och alltså om man pratar om Balrog nu, eller om jag pratar om Balrog nu, så dagens spelare har ju ingen aning liksom vilka vi var och vad vi gjorde och liksom sådana saker. Så att det här blir också en reflektion för dagens spelare att se tillbaka och liksom få en liten inblick på, aha, vad fan, jävlar, alltså var det så det funkar och var det det de gjorde och sånt där. Och det här har jag varit inne på förut. Liksom, det finns inte en NHL-spelare ny som kommer in i något lag som inte kan hockeyns historia eller det lagets historia. Det får liksom inte, det går inte till så. Och det får inte gå till så. Utan de kan sin historia. Eller så lär de sig den historien. Men vi i Sverige är lite dåliga på att ta hand om vår historia på många sätt och vis. Och jag gillar ju de klubbarna som ändå har den stoltheten och liksom för sin historia och är villiga att berätta den för nya spelare. Det är så här det funkade. Det var här vi är sprungna av eller ur. Så att jag gillar sånt där. Och det här är ett fantastiskt hedrande avsnitt, tycker jag i alla fall.
Det var ju en otrolig hype kring er i Balrog. Ni var ju på något sätt nästa steg. Alltså, det var ju många som spelade innebandy. Och jag menar, att bara bli sponsrad med en klubba eller ha sponsor. Alltså ni tog ju många delar till en ny nivå och det var ju väldigt många som tyckte att ni var oerhört spännande. Och sen ska man nog ändå inte förringa alltså såna här turneringar som ni var runt på att spela. Så det var inte bara det här vanliga seriespelet som byggde hypen kring er, utan snacket på stan var ju när ni åkte runt med inlines på Stjärnkuppen och precis som du säger, du och flera andra var kaxiga som fan, men ni levererade ju också på plan husat. Så att, så att det hängde ihop på något sätt, för annars hade ni ju bara varit pajasar, va? Men och samtidigt så kunde man ju inte se så mycket, matcher sändes ju inte på tv eller och när det väl var inslag i tv-sporten då var det ju världsklass, alltså coolt filmat och snabba klipp och ni var intressanta som blev intervjuade, va? Jag menar det var spännande på något sätt, ni var ju, det var något nytt. Jag menar, tråkiga handbollen hade funnits i jäkla massa år som var inomhussporten nummer ett, och så kom innebandy och Nike-skorna och dräkterna som såg annorlunda ut och frisyrerna som var och pambanden och ja, hela den här biten. Så det var ju en jävla attityd som ni hade som vi alla andra också ville ha, Anna. Men vi vågade nog inte, vi var inte lika tuffa som ni var.
Nej, alltså det är många som kanske skulle vilja tänka på, men det alltså, någonstans så handlar det också om att göra det genuint, liksom att göra det på riktigt, för att det är så det är liksom. Och skulle många göra det så kanske det hade varit jäkligt krystat. Så att det gäller ju att hitta sin grej och sin väg. För det är någonstans så måste det ändå vara genuint. Det måste på något sätt komma inifrån. Och för oss gjorde det ju det.
Ja. Micke Lindqvist, nu tänker jag att vi ska ta in en liten ny del här i programmet här, och du ska få lyfta några personer som du tycker förtjänar att hamna i strålkastarljuset. Vilken är den första personen?
Jag har ju varit lite...
Det här blir riktigt intressant. Det här vill jag lyssna på.
Jag trodde jag skulle få en sån här Koppes hiss och diss-lista då, liksom, så kan vi osas med alla istället då. Jag gjorde det ganska enkelt för mig, Magnus. Jag funderar på det där, liksom, vilka skulle jag vilja hylla och såna grejer. Det är ju otroligt många man skulle vilja hylla genom året, speciellt nu när förbundet fyller 40 år och allt sånt här då, liksom. Så jag hade tänkte på det här och liksom name droppa och såna här grejer liksom, det visst kan jag sitta här och göra det, men jag gjorde det ganska lätt för mig. Jag gjorde två olika hissgrejer då, kan man säga, och jag skulle vilja backa bandet ytterligare några år då, där jag tyckte det vi var som mest intressant innebandy, och det var där jag var lite inne på förut, när fler lag kunde ju på herrsidan i alla fall vinna SM-guld. Och då tänkte jag, vad var det som var på den tiden som var så spännande? Jo, men du hade ju sina... Du har det fortfarande, men du hade ju fortfarande nu som killar, som stora män då, som skötte de här föreningarna, som gör det bra än idag, som gick lite över lik, gick lite olika vägar liksom för att bygga upp det. Och det var inte bara sitt varumärke för sin förening, utan tänkte mer på sporten liksom. Jag tänker på Klavberg, Varberg, jag tänker på Urban Karlsson, Dan, jag tänker på Lasse Granqvist, AIK, jag tänker på Kenta, Haninge, Tony Kalti, Baldo, där liksom, och de ledarna som liksom gick lite utanför ramen och drog på lite och gjorde det så att det blev mer spännande. Att liksom, ja, men det var inte lätt att sitta så här som vi sitter nu liksom för en sång och tippa vilka vinner SM-guld nästa år, va? Och jag vet att de här har gjort så fruktansvärt mycket för sina föreningar, och många av dem gör det fortfarande än idag. Och för mig är det väldigt stort när man har varit med och byggt upp någonting och fortsatt att jobba på det. Liksom, även om man inte lägger 100% kanske alla år och så här. Men det är fantastiska människor som har gjort så mycket för innebandyn där. Liksom. Nämnde Lasse Granqvist AIK eller? Ja. Fantastiskt hur mycket han gjorde för innebandyn, inte bara för AIK liksom, utan för innebandyn, Stockholms innebandy, svensk innebandy liksom. Och det Så de skulle jag vilja hylla lite extra nu i och med 40-årsjubileum, och så hoppas att alla de får en stor blombukett hemskickade och blomsterbud. Och sen skulle jag faktiskt vilja hylla alla ideella ledare som faktiskt gör så att våran sport kan fortsätta gå framåt och hålla allting i liv. Alla de som är nere i hallarna och sliter med ungdomslag och allting, och ser till så att ungdomar får spela innebandy och känna på den här fantastiska idrotten. Oftast kommer många av mig i föreningen ideella i, om man tar det så för givet att de ska finnas och göra det här jobbet, men utan dem hade det inte varit mycket liksom. Och då tänker jag på alla ideella ledare i hela Sverige och hela världens innebandy rent ut sagt. Alltså, för att, de är guld värda i alla föreningar, och jag hoppas att föreningar tar hand om dem här på ett bra sätt. Liksom, inte ta det bara för givet att men det ska köpas en grej till kiosken för att herrarna och damerna har match i helgen, och det ska faktiskt städa den där läktaren efteråt. Det ska komma ner och träna ungdomslagen klockan 8 en lördag morgon eller vad det nu är. Liksom. Ideella ledare, ni gör ett fantastiskt jobb och fortsätt med det, så hoppas jag att ni blir hyllade på er hemmaplan också.
Ja, det var det listan eller?
Ja, men det var lite lista. Det var så många när jag var i första, men det var lite så att jag tänkte på liksom, jag är ju nörd som ni två är också. Man vill tillbaks dit på något sätt där det liksom, där de här som, jag menar, jag vet inte vem som är sportchef i alla föreningar just nu, vem som är den ledande figuren i något lag och så här. Det kanske är dåligt påläst och så, men förr var det så klart liksom, och var det någonting liksom som, men det här behöver vi ändra, spel, så här, då var det de här kloka som oftast, ibland så var de ju okloka saker också, men det var liksom, de hördes och man såg liksom hur det hjälptes åt och så här. Jag tyckte det jobbades mycket bra tillsammans, men det kanske var för att det var väldigt nytt och så då också liksom mot media. Hur är ni med media och hur tränar ni? Jag vet först med Dal, när man stötte på dem först, de här tränar svinhårt, mycket mer än alla andra liksom, så här, ha, liksom så här. Då kom det upp liksom träningssnacket där, såna här grejer. Och de andra har gjort, som jag sa, Lasse och Jan-Inge Forsberg fantastiskt mycket för Pixbo liksom, och Göteborg och allting svenska också. Liksom, så att jag vill se lite mer folk som liksom, tar för sig och spänner den där bågen som du var inne på, Bruno. Liksom, och man får höra vilka det är som gör det. Liksom. Jag tycker det är jätteintressant liksom, om vi kan hitta de bitarna igen. De kanske finns, jag har ingen aning, men de syns inte i alla fall utåt sett. Liksom, som de gjorde förut när Kenta hade ett mittuppslag på någonting som han hade kommit på då, liksom, och såna här grejer. Liksom, va, som, fast fler, nu tycker jag alla går i samma form. Alltså från att man ska gå i nio och alla ska spela så här innebandy, liksom, han har kommit på. Alla ska köra den här modellen. Men förr var det mer alla hittar sina egna vägar. Liksom, och, jag tycker det varit lite intressantare då. Istället för att vi ska gå till jobbet, stämpla in och sen bam, 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 och så ska vi stämpla ut. Det var mer hype runt det hela liksom, om vi backar bandet lite grann. Rätt eller fel, det kanske inte håller med mig, men jag saknar den tiden när de gick och spände bågen i hela Sverige och inte bara på två städer på här sidan liksom, utan alla spände sina bågar och körde stenhårt. Kanske de gör nu, men det kanske är olika material på de här bågarna då. Det är väl antagligen så, men det var kul när man aldrig kunde tippa vilka det är som ska vinna SM-guld liksom, på försäsongen. Liksom, och man var runt på de här turneringarna och de här var bra nu liksom, och de där är bra där. Liksom, och det var så oförutsägbart allting, och det var då vi hade mer profiler också. Det är som alla lag hade sina lirare liksom, och sporten vart mer profiler i då liksom. Det var AIK när de började värva alla gubbar i hela Sverige som hade en landskamp liksom och så här liksom, och ja, men det var intressant då när så många spände bågarna samtidigt. Det vart skönare dueller, skönare tryck och spel och snack vid sidan av. Jag tror att under de åren där alla de var verksamma så ja, då byggdes mycket av den innebandykultur och innebandy som vi har. Och vi lever vidare med det och hoppas att det kommer fram nya som vågar spänna och riktigt ordentligt och sticka ut. För det gillar jag.
Vad säger du, Bruno?
Ja, jag satt här och väntade på fem namn och så blev det liksom 5000 namn som inte var några namn ens en gång. Vad fan hände?
Ja.
Jag har ju laddat hela dagen på att få, okej, fan skön, vilka fem namn profiler ska han välja ut liksom, och försöka tänka, ja, okej, kan han ta den där eller kan han ta den där? Och så, nej.
Mm. Och blir det mellanmjölk, tycker du, eller?
Ja, lite grann alltså.
Ja. Jag missuppfattar det här alltså.
Ja. Nej, men,
ja, det var det fem innebärande profiler så hade jag inte hittat den nu, så jag gjorde det på mitt egna sätt liksom.
Ja. Nej, men man känner ju det tydligt, han försöker sälja in den nya Micke Koppen Lindqvist här nu när han ska vara i båset här, och ja, han kanske är ute efter något ledaruppdrag lite högre upp här sen.
Ja.
Ja. Nej, han måste ju börja någonstans. Ja.
Nästa steg i karriären är domare, så att det är lugnt.
Smeka medhårs. Ja.
Man gör ibland.
Nej, men alltså, alltså det är ju självklart, så ska man alltid hylla de här personerna. Jag vill väl slå ett extra slag för de här som överlever den här berömda 5-7-årsperioden. För det är oftast den tiden väldigt många är inne i innebandyverksamheten. Man har något barn som spelar, man blir lite träffad och så är man inne i innebandy, ja, 3-5 år och i bästa fall i 7 år. Och ofta är det ju så, sådana som tar förtroendeuppdrag, om man vill vara med i en styrelse på distriktsnivå eller en förening eller vad det nu är, så är man med en eller två perioder och sen så stämplar man ut. Det är så himla vanligt att man är det. Men jag vill hylla dem som väljer att fortsätta. För det är ju efter år 5, år 7 som man blir riktigt briljant på med sin uppgift. Det är då man har skaffat sig ett kontaktnät. Det är då man har lärt sig hur allting funkar. Och då stämplar väldigt många ut. Så att det är viktigt att vi inom innebandyrörelsen har de här som är inne några år och faktiskt kan leverera och höja vår sport. De behövs. Och så att, ja. Så jag säger heller inga namn så här, men ja, så tänker jag.
Koppen, hur många 5-7-årsperioder har vi överlevt?
Ja, måste man ha miniräknare nästan. Ja, jag bara funderar på det. Har vi varit med alla de här 40 åren? Och det har vi ju nästan. Ja.
Men det är alltså, alla de här eldsjälarna och innebandypersonerna som ändå väljer att, när folk börjar grina och sånt, nej, men vi kör ett år till, kom igen, det är klart vi ska köra och hela den här biten. Jag menar, jag som nu spelar på hobbynivå och man är ju inte ung längre, men vi, vårat lag, vi ska köra ett år till. Och nu är vi inne här i mitten av augusti och vi ska börja träna om 10 dagar. Jag har ingen aning, är vi 2 spelare, är vi 12 spelare, har vi några målvakter, vill folk vara med? Alltså, och jag gissar att väldigt många klubbar är i det här stadiet nu, alltså, som spelar alltså, på distriktsnivå. Att man inte har en blekaste här nu i mitten av augusti. Hur 17 kommer det bli här nu? Kommer vi kunna, de här paddelspelarna, kommer de komma tillbaka? Alltså, jag vet inte. Och hur kommer det gå för padden? Det tycker jag är ett intressant sidospår. Man får inte glömma av att även de här vuxna som spelar, de här mellancheferna, de har ju barn som de ska skjutsa till träningar och sånt. Kommer de kunna spela sina onsdag, tisdag, lördag, fredagstider nu på kvällarna som de har gjort här nu 1,5 år? Nej, de måste ju skjutsa sina barn på aktiviteter. Så att ja, nej, men det, så vill jag komma till EU att jag gissar att även de här eldsjälarna vet vi inte heller om vi har kvar nu efter det här 1,5 året där det har varit ledigt. Jag menar, det finns ju inga, jag gissar att den stora mängden av innebandyföreningar har inte haft 100 styrelsemöten under de här säsongerna, utan det här novemberstyrelsemöte kanske man hade, men sen det januari och februari, mars, det kanske försvann om det inte var några speciella saker. Alltså, Jag tänker att många eldsjälar faktiskt kanske har fått vila sig i form lite här, men samtidigt så är en del som kanske har vant sig att fan vad skönt det är att inte ha en massa ideella måsten till höger och vänster. Så att, ja, jag vet inte. Jag är lite orolig faktiskt. Och det ska bli intressant att se hur många procent som vi har tappat i innebandy nu när vi kommer igång. Och jag vet inte riktigt när man kan mäta det. Kan vi göra en första mätning i november, alltså när vi är omgång 6, 7, 8 i alla verksamheter. Hur många spelare har vi tappat i Sverige och hur kommer licensantalet se ut 1 januari 2022 kontra andra säsonger? Var kommer vi ligga? Så det finns ju givetvis en oro här, tänker jag. Vad tänker ni?
Jag håller med.
Det kan nog stämma. Jag håller också med.
Jag tänker så här att vi ska faktiskt runda av det här samtalet nu, och så tänker jag att vi snackar om ett tag igen när verksamheten är igång på allvar här. Nu har det här varit en liten försäsongssnack här där vi lite har fått fundera över landslagets hemska 2 förluster, och vi har fått sia lite om lite ditten och datten. Vad har vi någonting att tillägga?
Nej, det vet inte mycket.
Nej. Det är väl alltså jag kan bara dra en grej där med att liksom tappa motivation eller något sånt där, och för mig själv liksom. Jag har ju bara längtat till att komma tillbaks, men jag kanske är en av de få liksom. Jag coachade alltså i helgen för första gången sedan typ mitten på oktober. Och det är liksom, ja, det var så jävla roligt. Men fan, jag var lite rostig tyckte jag. Jag kände mig lite rostig också liksom. Men sen i oktober så var det första matchen jag coachade liksom i helgen. Och det, ja, jag bara älskar att vara igång på riktigt igen alltså.
Vilken detalj är det du har saknat mest alltså i det här som du beskrev, och vad var det du var ringrostig?
Ja, okej, nu blev det inte så mycket coachande så där, men i och med att vi skulle bara spela matcher liksom, men bara att stå i ett bås och ändå liksom vara där och se saker. Nej, jag har ju saknat allting med att vara i ett lag, närheten av ett lag, att ha den här dagliga verksamheten och bygga saker och allt vad gäller den processen med att bygga ett lag liksom. Har jag saknat. Så nu när det kom till lite matcher så kändes det helt fantastiskt. Och nu ska vi till Västerås nästa helg igen och spela lite fler matcher. Och bara, ja, jag har bara sett fram emot det. Men ja, så är jag.
Du skulle ha hållit upp i 7-8 år som jag har gjort.
Ja, jag tog ett sabbatsår ett år. Liksom, det kändes skitskönt på hösten. Och sen så när det började nalka slutspel, då bara började klia fingrarna. Vad fan sitter jag här för, tänkte jag.
Mm. Nej, men jag instämmer, men jag känner igen det. Jag hade ju förra måndagen första inomhuspasset ordentligt här då, liksom, och testa massa nya idéer. Och jag kunde inte sova på natten sen. Liksom. Det var ju liksom, idéerna var ju fortfarande liksom, i huvudet och bara snurra. Liksom. Och jag kände, herregud, jag kommer inte klara en säsong om inte jag ska kunna sova varje måndag och onsdagskväll efter en träning. Och, liksom. Men på något sätt, det är så himla skönt. Man har ju valt det här liksom, att gud vad jag har saknat det här, som du säger. Liksom. Man kommer in i omklädningsrummet, liksom, man kivas lite, garva lite, först lyssnar på lite skön musik, liksom, tar en kaffe och sen slår klockan 6 och man nu börjar 6 och det börjar allvarligt. Liksom, och nu ska vi prestera här i 2 timmar framöver liksom, och tänka på de här grejerna. Liksom. Och det är sån himla skön känsla på något sätt. Alltså. Och få vara med ett lag och jobba fram mot en grej tillsammans. Liksom. Det är lagidrott är ju fantastiskt liksom, när man hittar.
Och det har du alltså valt självmant att hålla dig borta ifrån?
Ja, faktiskt. Ja. Borta, jag har ju varit sportchef och sprungit ner liksom och Ja, det är inte alltid man är positiv då. När man, nej, men jag, har inte, jag saknade inte det där det talen som du har gjort. Liksom med bussresor till Visby, till Stockholm, till Dalen och vad det nu ever var varje helg. För att göra ett rutinjobb på 3 timmar som det vart till slut när man hållit på så många år. Jag saknar inte det där. Jag behövde ju verkligen distansen till att breaka det där. Faktiskt. Men nu med facit så känner man, men hur kunde jag breaka det så länge? Det här är ju liksom det bästa jag vet, det roligaste jag vet. Liksom. Men på något sätt så hade jag inte energin liksom. Jag gick ju in i väggen där, jag har ju skrivit det på innebandymaget också där med lite psykisk hälsa och sådana här grejer liksom där det tas också. Så jag hade ju inte energi för att göra de där grejerna just då liksom. Jag var ju tvungen att jobba med mig själv med vissa saker va liksom. Och det var ju inte så bra att komma dit och vara mellanchef och inte vara Piggelin liksom va. Och det tog ju år för mig liksom med det här med att vara nära väggen där och sådana här grejer. Så att... För mig är det ju en, det är någon slags ny start. Liksom. Man liksom, fan ska se om jag verkligen klarar det här som jag gjorde förr. Liksom. Eller om jag har tappat det totalt. Liksom. Det blir en märklig värld. Det kanske därför gärna bara jobba när jag var där nere. Liksom, man vill liksom, som du säger, så här, vad fan, det där har jag tappat, det där har jag tappat, det där måste jag steppa upp. Liksom, och så här grejer. Så att det, nej, vi är en resa där som heter duga, även om det bara är division 1 för mig, eller bara om man ska säga liksom, det ska bli kul att se om jag fortfarande kan vara med och skapa en trygghet i en grupp liksom, med mina kollegor. Det blir utmaning.
Ja, spännande.
Bra, då fimpar vi det här avsnittet. Tack för att ni har lyssnat.
Danke.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.